Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay. Podplay.
Hans smäller igen dörren till våran budgetbunker. Nej, det är inte någon bunker sedan 1945, den här bunkern ännu. Vi kör lite lågbudget, men du är ändå varmt välkommen till Inaktuellt, podden med Jonas Nilsson och Hans Wiklund. Du är på gång idag, Hans.
Va? Ja, alltså, ja, du tänker på hur jag smällde igen dörren så resolut när jag avancerade in i studion här. Ja, det rann av mig så fort jag satte mig vid stolen.
Det rann av dig och det känns också. Mm. Det var lika teatralt den där dörrsmällen som när Tommy Berggren stod på Dramatens stora scen, denna kulturgigant, och som han med i var det lång dags färd mot natt, och han spelade över under hela föreställningen. Jaha. Jag och morsan satt där och tittade, här i många herrans år
sedan. Ja,
förresten, Tommy Berggren, rätt kul. Han var inte han som åkte hiss en gång med Ingmar Bergman, som då var chef på Dramaten, och de där två styrde ju, ingen vågade sig fram, och det var ju MeToo upphöjt till 5 ungefär när de där två gubbjävlarna höll igång. Mm. Tommy Berggren håller väl igång fortfarande, tror jag. Nej, men då säger Ingmar Bergman till Tommy Berggren i hissen, en jävla ångest, Tommy, förstår du? Jävla ångest. Ja, men det har du ju varje morgon, Ingmar. Ja. Jo, men i morse var det så märkligt. Jag vaknade och inte hade någon ångest. Det fick jag sån jävla ångest. Då är det någonting som går åt helvete idag, ser du. Sen blev ju Ingmar Bergman... Han blev hämtad av snuten inne på... under pågående repetition av någon pjäs för skattebrott. Va? Så flydde fanskapet. Han gjorde en Strindberg. Flydde till Danmark, va? Bodde där.
Ja, Tyskland åtminstone.
Tyskland? Mm. Ja, för min gamla brevvän Hermann Göring är det samma land i stort
sett. Ja, lite grann. Och sen gjorde han faktiskt en film i Tyskland också. Ormens ägg, som kanske är en av de absolut sämsta filmerna som Bergman har gjort. Så att det var ingen bra period för honom under den här. Han kände sig jagad av skattemyndigheterna och att Sverige var ute efter dem. Det fanns ingen tacksamhet över att han... skänkt så mycket glans åt det här dalahästlandet långt upp i norrhelvetet med sina konstnärliga filmer och sådär. Så han var ju förbannad på det, men så småningom så kommer han ju tillbaka som tur.
Hur kommer det sig att vi ska jaga våra största kulturpersonligheter med en massa skatteteknik och kräva in massa skatter när de ger så mycket till landet? Astrid Lindgren hade ju sin Pomperipossa-affär också. Mm. Det är ju Pomperipossa-historien när hon betalar 101% i marginalskattkärringen.
Ja, hon hade räknat lite fel i och för sig, men det var en bra artikel. Ja, visst.
Det var nog hennes revisor de skulle gå till anfall mot. Mm. Nej, men de kallar ju Gunnar Sträng för Katla i Katlagrottan, och hon var en oskyldig liten spetunge nere i Törnrosdalen eller vad det var. Likadant med Torsten Flink, den här gigant. Han har väl jagats av skattmasen i åtminstone 15 år nu.
Jaha, ja.
Utan att ha en inkomst.
Ja, han har inga särskilda intäkter, tänker jag. Så han blir väl sköntaxerad då kanske. Jag vet inte, men som sagt, det smidigaste sättet att undvika att bli jagad av myndigheter är ju faktiskt att betala sin skatt.
Mm-mm. Att hålla ner huvudet.
Det är valt att betala skatt, som jag brukar säga.
Mona Sahlins gamla. Det är väl bäst. Bästa är att hålla ner huvudet, hålla sin käft och se tiden an. Ja. Jag tror att det är gamla, nu lägger du ut snusen någonstans, då börjar den här podden med andra ord. Mm. Är det Cicero som har sagt det? Att böja sig för... Mm. Kom ihåg att du är dödlig, som han viskar i örat på någon romersk kejsare. Nu är det en historisk referens. Vi är långt in i...
Ja, nu är du långt ut på bärtur här, tror jag, Jonas. Och, ska vi gissa oss vidare eller ska vi byta spår helt och hållet?
Jag tycker fan vi sitter och gissar en stund. Aha. Hans, när du gick in i studion innan du blev förbannad och drömde igen dörren här, så att inte Lindskov kan ta sig in och stänga av reglagen. Mm. Vad var det du hade snackat om? Det var någon som hade blivit påhoppad av en björn i Norrtälje.
Ja, det var ju ganska dramatiskt faktiskt. Det här var ett par dagar sedan. Det var en jägare som var ute i skogen och han stod vid en sån här gödningsstation där man släpper ut extra foder till vildsvinen så att de ska komma dit och ställa sig på rad så att det är enkelt att pricka dem.
För alla oss som bor i en storstad, det är ungefär som vi lägger ut tomburkar i köpcentrum för då flockas alla EU-migranter dit så att man har koll på viltet som flödar så att säga.
Ungefär så. Men, ja. Men det som händer är att hans jycke ställer något djur och han tror då att det är en gris, men det visar sig att det är inte det. När han vänder på sig så står en björn på bakfötterna och klipper honom till marken med en smäll och sen är björnen över honom och hugger tag i hans högerhand.
Och det är ju ingen liten jäkla brunbjörn från Skansen. Mm. Det är ju en jättebamsing till björn.
Ja, alltså de...
Det är en Baloo uppe till två.
Björnar är ju stora i allmänhet och framförallt ett potenta. Så att, han kommer inte åt kniven för den har han ju i bältet på höger sida. Och bössan har hamnat under honom vid det här tillfället. Så han ligger väldigt pyrt till. Han börjar så att säga, fundera lite grann över testamentet. Men då griper hans jycke in och börjar skälla som tusan på björnen. Och sen lyckas jaga iväg björnen. Och han kan avföras med ambulans från jaktområdet där och klarar sig ganska hyfsat ändå.
Men det var ju en stenhård kille som björnen sprang på i skogen. Han hade tillhört den gamla Wagnergruppen nere i Donetsk. Han var ju inte en tuffing.
Han var åtminstone en FN-soldat,
ja,
tror jag. Ja, det är inte Wagnergruppen, men han var ju en hårding så att säga. Och det är oftast då jaktolyckor inträffar. Det är ju med hårda jägare som inte viker ner sig, utan det är då det händer så att säga.
Mm. Och nu ska det bli troligen skyddsjakt för alla vilda djur som går till attack mot människor, utom pitbull, terriers och annat skit.
Även de faktiskt.
Är det så? Mm. Är det skyddsjakt på pitbull?
Inte jakt, men så att säga länsstyrelsen tar beslut att, att man ska då antingen skjuta den där björnen helt enkelt.
Jag vill ha skyddsjakt på gängkriminella, men jag är en förbannad gammal
rätts... Ja, det sköter de själv så fint, så det behöver du inte bekymra dem.
Det är balans i socialbudgeten. Ja. Nej, men han var ju en tuffing. Han hade ju killen i Norrtälje, han hade ju spjälkat armen själv med grenar så när ambulanspersonalen kommer fram, då ligger en kille och kvider, men ändå så har han liksom fått ihop armen på något sätt. Ja. Alltså den här killen vill jag ha som försvarsminister. Bara slänga fram honom om ryspacket dyker upp med MIG-flygplan och T-70.
Ja, han verkar tuff helt enkelt.
Ja, verkligen. På tal om tuffa grejer, vi ska ha lite Outlaw Country. Mm. Du är varmt välkommen till... Just det, Norrtälje kommun förresten och länsstyrelsen. Mm. Nu efterlyser de björnspillning därför att kommunen visste inte om att det fanns björn inne på området.
Nej, precis. Så att nu ska man börja räkna dem. Mycket talar för att det faktiskt bara är en björn. Det brukar ju vara så. När man har stött på björn långt söderut i Sverige, så som i Småland till exempel, då har det varit enstaka individer som har varit ganska lätta att kartlägga. Så det är inte en hel björnstam som har etablerat sig troligtvis i Norrtälje.
Nu har Norrtälje kommun lite att göra där uppe. Dels ska de höja sina egna politikerlöner. De var ju omtalade om det efter valet. Han höjde sin egen lön, den där gubben som dök upp dödstyst i TV. Han var Ingmar Bergmans tystnaden. Mm. Han höjde väl sin egen lön med 60% och stod bara höll käft i någon intervju. Va?
Ja.
Nu har han de grejerna att fixa. Sen ska de ha... sen
ska jaga rätt på björnar också och räkna honom.
Räkna björnar. Och sen ska de jaga folk som har olagliga uppehållstillstånd i Sverige och som inte har rätt att vistas inom kommunens gränser. Det är kämpigt i Norrtälje.
Ja, han ska ha betalt den där vad han nu är. Kommunfullmäktige av vad han nu är för något.
Han dök upp i, var det någon sån här tjosan-tjosan-program, var det Let's Dance eller var det Fråga doktorn? Han dök upp i TV och spelade sig själv.
Ja, han var ju folkkär i och med att han lyckades hålla näbben så länge. Nästan en minut står han i en televiserad intervjusituation och håller käften. Men som sagt, det är ju TV-historia faktiskt. Ja. Det är det verkligen.
Jag har inte lyckats hålla käften i en minut sammanlagt i mitt torftiga förortsliv. Nej. Det här är podden Inaktuellt. Vi släpper Norrtälje kommun. Vi släpper det här salta, lite fräna björnbajset som du ska leta upp för att reta rätt på den här björnen. Vi kör lite Outlaw Country ifrån björnområdena i Sverige, ifrån Jämtland. Det här är riktigt bra svensk Outlaw Country.
Woo! Oh, du hörde att jag närde en liten glöd av en kärlek till dig som förut brann så röd. Så du kom för att plåga den i dess nöd. Och du trampar på den, du stampar på den, du trodde den var död.
Nu kör vi!
Hon igen, jag tror den andas. Hon igen,
jag tror den andas.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kolla här vad jag fick för pengarna. Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin!
Snart har vi ett nytt bad. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du, den där centerpartisten, han bara stammade.
Vänta nu, vilken centerpartist?
Ja, det finns inte så många, Hans, men den där centerpartisten, vad heter han? Bäckström, va? Han tvekade i en nanosekund om han skulle som vigselförrättare viga samkönade par i någon intervju. Och sen tvekade han när han fick frågan, kan du tänka dig att gå längst fram i Pride-tåget för HBTQ-rättigheter, som Annie Lööf alltid gjorde med sitt eldfängda röda hår och sitt röda plakat. Och då tvekade han lite grann, den där Bäckström, eller vad fan han hette. Och då försvann han ut i tiljorna.
Just det, han var inte aktuell som partiledare.
Nej, exakt. Och nu är det bara Demirock kvar, den här killen från vår begård, utanförskapsområdet. Han har lallat runt och spritt ut hönsskit i parker i Linköping. Han är duktig i kommunen. Han kallas för Murre.
Mm, just det.
Och vi nämnde han förra gången i våran podd. Hörde du när han var med i Agenda och fick frågan den här gången, de här gångerna?
Som ja, han är ju dömd för misshandel 2 gånger.
Exakt. Då har vi inte ens nämnt Mariana-incidenten eller
utkörningen.
Flykten från tv-licensen. Nej, men hörde du i Agendan när han fick just den frågan? Lite märkligt, när han svarar där så får han liksom inga följdfrågor som vanligt. Ändå är det en skärp. Vi ska höra det lätt när Murre Demirock fick frågan om han har varit våldsam flera gånger. Han fick frågan i Sveriges Television. Frågan kom självklart från vänster.
Har du varit våldsam fler gånger som du inte har blivit dömd för? Finns det fler sådana här tillfällen som du har begravt inom dig?
Nej, jag har inte gjort det.
Så, och det är du helt säker på?
Ja, jag
har gjort det. Så bägge de gånger du har gjort någonting sånt här så har du blivit dömd?
Ja, men, maximal otur.
Man hamnar i situationer ibland som man löser på ett väldigt dåligt sätt. Och jag har löst de här på det sämsta möjliga tänkbara sätt. Att nu 24 och 28 år senare behöva prata med sina egna barn om saker man har gjort, det är väldigt svårt och det river upp väldigt många sår.
Det är fantastiskt bra. Mm. Men är inte grejen att han inte berättar någonting om det? Varför har du inte sagt någonting när du blev centerpartiledarkandidat? Nej. Det har legat så jäkla djupt inom mig så jag har inte velat berätta om det.
Nej, och dessutom gör det ju mer ont i honom än i hans brottsoffer uppenbarligen, eftersom det var så besvärligt att prata om. Men som sagt, han har väl haft en enorm otur då och dit båda gångerna han har begått ett våldsbrott. Lite grann som Paolo Roberto när han torskade för sexköp och blev intervjuad i TV4. Och då var det ju faktiskt enda gången han hade gjort något liknande och köpt sex. Och lyckades han ju åka dit på en enda gång. En gång. Så att säga. Och det är väl ungefär lika sannolikt som att Murre Demirock har varit våldsam blott 2 gånger skulle jag säga.
Det är ju skalla någon 2 gånger i livet och bägge gångerna blir man fälld i tingsrätten för. Det är ungefär lika sannolikt, Hans, som att jag står som gammal tuff FN-soldat med storlek 47 i dojer, en rejäl haubits i byxan, min lilla jycke med, och blir anfallen av en björn i Norrtälje. Det händer ju inte. Nej. Det är ett statistiskt omöjligt
case. Men ändå händer det.
Ändå händer det.
Så att vi får inte tvivla på verkligen Roberto eller på Demirock.
Han har lyckats väldigt bra, Murre. Han är ju både turkisk och svensk medborgare. Mm. Jag skulle ställa frågan till honom. Hur kände han när kurdiska aktivister firade upp Erdogan-dockan? En jävla docka på 2,5 meter firar de upp utanför stadshuset och skickar en film.
Ja.
Filmar eländet. Mm. Ett fantastiskt bra gjort i hemslöjden. Dockan var ju otroligt lik Erdogan.
Ja, verkligen. Det var som en korsning av Erdogan och Ceausescu när de hängde honom upp och ner Eller varför inte Mussolini, han hängdes väl upp och ner också. Det är ju så att säga, ett känt sätt när man gör så med diktatorer, det är att man hänger dem upp och ner, för att det blir väldigt obekvämt i längden att hänga på det där sättet. Sen så är det många som blir förbannade på den här, att de har hängt upp den här Erdogan-dockan, vilka det nu är. Det är väl aktivister, kanske PKK-sympatisörer.
Får gissa att det är kurdiska aktivister som har suttit i föreningslokaler sedan 1970-talet och smitt sina planer, och så har de kanske ibland...
Ja, först klippte de Palme, och sen satt de i föreningslokalen, och sen nu händer det här.
Och sen beordrar de bomber på turkiska solkusten för att förstöra Turkiets intressen, och sen pang, så flög det upp, rakt upp i våran NATO. Alltså, hade vi inte varit så här snälla mot kurdiska aktivister, Hans, så hade vi varit med i NATO för länge sedan.
Ulf Kristersson säger, ett sabotage mot den svenska NATO-ansökan. Och på något vis, när en politiker, en statsminister till och med, säger så, då tycker man ju så här, herregud, vilket bra tilltag ändå det här med den här dockan. Det här var det bästa som kunde hända, på något vis. Alltså, det är inte, jag bryr mig inte så mycket om det där med NATO-ansökan egentligen. Jag tycker det är roligt med den här typen av civil olydnad som verkligen är drabbande för landet. Inte så att det drabbar enskilda bilister eller blåljuspersonal när man limmar fast ärslet i E4, utan det här är ju bra mycket fyndigare, eller hur?
Ja, verkligen. Och sen säger folk sådär, ja men det är en del av en yttrandefrihet. Ja. Statsministern ska inte fördöma när man hänger upp en demokratiskt vald ledare upp och ner vid stadshuset, den mest signifikativa punkten vi har i det här landet sen, ja, det är väl det mest svenska vi har efter Puma Swedes G-punkt ungefär. Mm. Stadshuset, Globen, va? Skotten mot Palme, Christer Petterssons tomglas, det svenskaste vi har, Dalahästen, björnen i Norrtälje.
Ja, man kan inte missa att det är i Sverige som man hänger upp och ner, stackars Erdogan. Men
ponera att någon högeraktivist hade hängt upp en docka upp och ner av Annie Lööf vid Almedalen innan Theodor Engström gick och köpte knivar på extra pris på Rusta-butiken i Visby. Mm. Ponera att det hade hänt, hade vänstermedia då skrikit, det är en del av yttrandefriheten, så här är det, du är minister, du ska inte fördöma ett skit. Jag tror inte det. Nej. Och tänk om någon hade bränt Koranen i någon förort till Linköping, Murres gamla hemstad. Va? Yttrandefrihet, vi får göra vad vi vill, det är det som gör oss unika.
Ja. Ja. All right.
Och vem drabbades av det? Det var ju han, Andreas Norlén, talmannen. Han såg fram emot en härlig weekend.
Han skulle åka ner och sola i Turkiet. Världens... Och allt gick åt helvete för honom. Man tycker ju synd om honom. Alltså, han som är så oerhört intresserad av att vara med överallt där det passar. Visst.
Han skulle åka ner med 7 sorters kakor och bullar och skit. Han är ju expert på fika med partiledarna vid så kallade talmansrunder. Ja, och jag tycker synd om Andreas Norlén.
Han är med sig 7 sorters kebab tydligen.
Jag fick ju se en bild på hans fru, så jag tycker faktiskt synd om Andreas Norlén. Han är ju världens mest snälla kille. En riktigt snäll, könsneutral svennebanan. Utan varken vilja eller ve eller vandel.
Det är också fint, han läser ju poesi på Instagram. Även om det har sett det, men han... Någon som Dagens dikt ungefär när han reciterar någon poet.
Det är ju modigt.
Jo, det är modigt och det är jävligt dåligt också. Så att, ännu modigare på det sättet. Det kanske var det Norlén som hängde upp den där. Han kanske inte var sugen på att åka på charter ner till Ayia Napa. Eller ligger inte i Turkiet, men var Bodrum, va? Så att det var därför hans kärring sydde ihop den där dockan. Och sen var det Norlén själv som hängde upp den? Ja, vi vet ju inte riktigt.
Det första Erdogan gör, va? Har de hängt upp en jävla docka med i Stockholm? Vad är det som händer här? Va? Kan vi stoppa dem i något? Är någon svensk på väg hit? Ja, det är alltid någon svensk minister på väg till Turkiet. Är det inte Billström som åker ner och blir nekad att komma dit, så är det Kristersson som åker med sån där sittkudd i något plan ner för att blidka och riktigt slika upp Erdogan i bryggan så att vi kommer med i den här fantastiska fredsälskande organisationen NATO, där han är största europeiska armé. Efter tyskpacket, va?
Eller? Ja, han är en betydande spelare i alla fall. Ja, visst. Det får man ju säga.
Världens mest beväpnade islamistiska diktatur. Det är alltid någon svensk på väg ner för att smörja upp han. Och nu var det Andreas Norlén som satt i någon plan som fick vända över Strasbourg och åka hem igen. Kul också att...
Men diktatur, det är Moderaterna säger att det är en demokrati, har jag för mig.
Jo, men det där är ju lite grann också. Det har de fått skit för. Varför är Billström så feg, utrikesministern? Säg att det är en diktatur.
Han är pragmatisk.
Jo, exakt. Vet du vad? Var det inte Dag Hammarskjöld som sa att diplomati, det är politikens luriga kusin. Mm. Han måste ju säga när han ska möta Erdogan, att det är en demokrati. Därför att vi kan ju inte acceptera att vi skulle haft med en diktatur i någon slags europeiskt samarbete eller i NATO. Klart att Billström kan för fan inte säga att nu ska jag åka ner till diktatorn Erdogan och försöka få honom lite snäll så vi får gå med i NATO. Nej. Så att vi har någonting att skjuta med när ryssjävlarna kravlar i land ute på Nottarö, Justerö, Rådmansö, ja hela Stockholms skärgård. Det är klart att man måste säga att det är en demokrati. Däremot kan jag ju säga, det är märkligt att Billström åker ner. Erdogan gillar ju inte the gay people.
Nej, det är det.
Och det har han fått nys om, Erdogan.
Var det?
Ja.
Hur då? Vad har Billström varit slapp i handleden eller någonting?
The hard way. De kom på honom i sminket. Mm. Nej, men Billström är ju, han är ju, har ju kommit ut. Mm. Han är lika modig som Andreas Norlén. Han har kommit ut som gay.
Ja, men det har väl inte Norlén, utan han har kommit ut som poet. Det är ju faktiskt värre.
Det är samma sak, jag tror. Nej. Ja. Hör du, faktum är, jag ska inte dissa någon som skriver poesi. Jag skriver själv lite poesi på kammaren.
Uh-huh.
Och har du sömnproblem någon gång, Hans, läs mina poesiutkast.
Mm.
Hör du, vi ramlar vidare. Vi släpper Murre, Demir och den där förbannade dockan. De hängde upp och ner. Var är dockan nu förresten? Det är ju inte, den ska vara en turistattraktion.
Den hänger precis. Den är på Nationalmuseum nu.
Fantastiskt bra. Över till Krim, Hans. Du har nya uppgifter om det så kallade Tove-fallet. Det är värre än Erdogan.
Ja, det är ju alltså det kriminalfall som har rönt störst uppmärksamhet på både länge och väl i Sverige. Och då handlar det om...
Och det fortsätter att ge det som en julklapp. Taskig jämförelse.
Ja, en smula. Men Tove, 21, hon försvann ju efter en festkväll den 15 oktober. Påträffades sen 2 veckor senare ungefär död ute på skogen. Och hennes 2 väninnor grips och häktas och omhäktas. Och nu är åklagaren i stort sett klar med åtalet. Han kommer att åtala dem båda för mord. Att de då skulle ha mördat Tove i överlagt och i samförstånd. Och sen slängt henne på skogen. Och det är ju en unik historia att 2 unga tjejer slår ihjäl en tredje tjej med brott mod på det där sättet.
Och tjejerna var ungefär som Murre Demirok. De var ju tidigare helt ostraffade. De hade inte gjort ett skit. Hon hade ju högsta betyg i skolan. Det orkar ju inte ens Andreas Norlmén, talmannen med Nike i plugget. Nej. Ena tjejen var ju exemplarisk skolelev.
Det handlar då om en 20-åring och en 18-åring. Och 20-åringen har gjort vissa medgivanden om vad som har hänt den här kvällen. Hon vidgår då att de har misshandlat Tove och sen har hon på något sätt dött och så har man slängt henne på skogen. Så att vad hon erkänner är väl misshandel och griftefridsbrott. 18-åringen har varit knäpptyst även fortsatt efter att hon har fått reda på att väninnan har börjat snittsnatta inne i sin cell och sådär. Sen så har det ju kommit lite, det läcker ju lite grann ur den här utredningen.
Det läcker som en vuxenblöja på Joe Biden. Det är inget som får vara hemligt längre.
Nej, så att det är ju, Leif G.W. Persson har också engagerat sig i det här. Det här är ju liksom ett klassiskt flickmord, fast här är förövaren också flickor, vilket ju gör det väldigt, väldigt speciellt. Så han är ju intresserad såklart. Han tror ju att det har gått till ungefär som det brukar göra i de här situationerna. Det vill säga att ett gräl har utbrytit, 2 av flickorna har råkat slå ihjäl den tredje, får panik, vad ska vi göra nu? Jag vill slänga henne på skogen och sen håller vi truten så att säga. Det är ganska gott om bevis, både teknisk bevisning, digitala bevis och även då att den ena flickan har börjat läcka liksom, eller börjat vidgå saker för
nu,
polisen.
Nu har jag fått på mig, som du ser Hans, mina My Little Pony Frotté hotpants och mitt diadem, det står jag gillar Harry Potter på. Jag vill poängtera, för jag har fått så jävla påskrivet här på mejlen, Hans.
Va? Redan?
Nej, inte nu, men att vi, det här fallet, men intresset för oss är ju strikt juridiskt för dig, och för mig är det hur det massmedialt kan ha så en enorm bäring.
Ja.
Det är en enorm, det är alltså det är varenda vecka in och ut och ut och in. Det är som en firmafest på rockklassiker.
Ja, men det finns ju någon sorts, om man hänvisar till masskommunikationens hermeneutik och hur man tolkar det som det skrivs om i media, så har den här alla aspekterna. Den har ju allt det här. Flickmordet har alltid varit intressant för svenska, kanske för alla länder. Men den har liksom alla ingredienser på något sätt som gör att det har ett stort allmänintresse. Och det är därför vi pratar om det. Inte för att vi liksom vill dvälja oss i den här förskräckliga olyckan. Det är inte roligt för Tove som varit mördad, eller hennes föräldrar givetvis.
Jag vill verkligen poängtera det, för jag är ursprungligen...
Poängtera det en gång till.
Ja, jag vill verkligen poängtera det en gång. Nej, men det är viktigt, Hans, att vi framstår som de humanoider vi är. Alltså. Eller hur? Annars framstår vi som en slags mentala vagninggrupper.
Now har du det.
kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin?
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin!
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det är som det här Kevin-fallet i Arvika. Mm. Så fruktansvärt alltså. En hel värld engagerar sig. Var det uppstår den här fascinationen hos människor att se alltså, lidandet.
Ja,
det anhörigas förbittrade tårar, för att citera Harry Martinsson. Mm,
nej, men det är väl också intressant när det är unga människor. Unga gängkriminella som skjuter ihjäl varandra. Där är vi inte lika engagerade, lustigt nog. Det är ingen som bryr sig något särskilt om de 15, 16, 17-åringar som regelmässigt blir ihjälskjutna av jämnåriga och sådär. Apropå det så börjar ju de här sissehemmen, du vet, det som man förr i tiden kallade för ungdomsfängelse. Vi har ju ett antal sådana institutioner i Sverige.
Jag råkar känna, jag sprang på Tuben, min gamla polare, på Anrika Sundkaket restaurang Baronen i Vällingby centrum, alldeles vid busshållplatsen. Riktigt fint ställe. Det enda som är flott på Baronen, brukar man säga, det är håret på barmästaren.
Just det. Men de är ändå en barmästare. Inte många krogar som har det. Ja, fortsätt.
De har inga skattekvitto, men de har en barmästare. Mm. Nej, men Tuben sa ju det. Tuben är en gammal Vällingbylegend. Tuben eller Flabbet. Han satt, när det var ännu längre sedan, när det inte fanns SIS hemma, du säger ungdomsvårdsskola satt han på.
Ja, det är något annat. Det, det fanns ju en i Skrubba i Tyresö.
Men där satt man ju. Där satte man ju typer som sådana här murr-demirock. Folk som inte kunde hålla igen utan måste skalla folk på danstillställningar och vi logen på lördagskväll när Bulten i Bo och drängen Alfred hade försökt ge sig på Lina med knockout-droppar de hade fått av Bill Cosby, denna legendariska Black Lives Matter-kämpe i USA.
Ja.
Ja. Ja, men det är ju ungdomsvårdsskola. Först började det som spinnhus, ungdomsvårdsskola, och sen blev det ungdoms, vi snackar 60-70-tal alltså. Sen dök det upp massa folk med hand Gustav Jonsson i spetsen och sa nej, men det här är hedliga grabbar. Okej, de slår varandra på truten och skäl bilar och är ungefär som Clark Olofsson light hela bunten. Men det är gott gry i grabbarna. Släpp fångarna loss i vår. De ska få utbildning, för guds skull. Och sen kom det då, nej men det funkar ju inte, vi har ju 14-åringar som skjuter ihjäl folk, och nu börjar man prata om, åtminstone trädockan Kristersson, fängelsestraff för folk under 15 år.
Ja,
lyckas man, orkar man hålla i en AK-47 så orkar man fan sitta på kåken.
Lite grann så, men det är också av utrymmesskäl. Det är ju så med de här SIS-hemmen då, som de kallas, som är en sorts ungdomsfängelse. Det finns bara 650 platser, medan vi har ju väldigt mycket fler unga förbrytare. Bara antalet mördare under 18 år är ju tresiffrigt snart.
Stå i Expressen, vi har fan 1500 gängkriminella här i Stockholm. Bara hälften har uppgett fel ålder hos immigrationsmyndigheterna. Så det kan jag tänka mig att bara 500 i Stockholms län, Hans.
Och då tänker man ju då, är det kanske bättre att sätta de här under 18 personerna i den mån de är under 18. Men nu börjar man väl få ordning på folks ålder i och för sig. Det var ju värre efter 2015, men att man skulle sitta på vanlig anstalt istället. Men då är ju kruxet då att det är inte så bra att sätta 15-16-åringar ihop med förhärdade vuxna kriminella. Problemet är bara att de här 15-16-åringarna, de är minst lika förhärdade som de här betydligt äldre gärningspersonerna. Så att någon större katastrof kanske inte skulle vara. Det man gör nu, det är ju istället att man går åt andra hållet. När det blir fullt på SIS-hemmen, då skickar man iväg dem till HVB-hem istället. Så att då har du alltså våldtäktsmän och mördare i 14-17 års åldern som vistas på öppna HVB-hem där man kan gå och komma lite som man vill. Också tillsammans då med vanliga ungdomar med liksom psykiatriska diagnoser, med allmänna problem, sociala problem, med missbruksproblem och så vidare.
Ja, där sitter...
och inte, de är oftast inte ens brottslingar, alltså. Nej. De som sitter på HVB-hemmen.
På HVB-hemmen sitter ju folk med psykiska problem. Det kan sitta unga tjejer med skrangliga anorexiproblem och skrangla med benpiperna tillsammans med hardened criminals, som
ja,
man säger.
Ja, och det är ju inte heller lyckat.
Det tycker du inte?
Nej. Faktiskt nej. Inte. Det som är värst med att man har unga förbrytare på HVB-hem, det är att de faktiskt bara kan promenera därifrån, ja, när det passar. Det kan de dock göra från SIS-hemmen också. Jag har ju goda vänner som är väldigt mycket kroppsbyggare och råskinn som jobbar som vårdare då på de här ställena. De har ingen särskild utbildning. Och det
jag tror
också...
fan det heter mentorer, Hans.
Det är möjligt.
Det är så fint till
och med. Ja, och grejen med därför bara ha 650 platser, det är för att man har lagt ner så många SIS-hem för att man har förlorat sina tillstånd eftersom mentorerna då har gett sig på de intagna med hugg och slag, vilket ju är enda sättet, för det här är Det är ju inga mysiga barn det här, utan de måste ju slås i bojor och helst lite till, och det är ju det vad de här killarna som jobbar där har gjort, och då får de sparken och sen så tappar SIS-hemmet sitt tillstånd och sen har vi ännu färre platser och ännu större problem.
Jag säger som farmen Kristina, du säger det med hugg och slag, Hans. Hellre hugg och slag än ett slag i hugget. Farmen Kristina är sista avsnittet av tv-såpan Farmen. Där hade du en kvinna, hon kunde fan sätta folk på plats. Mm. Farmen, där har du typ ett klassiskt HVB-hem. Jamen. 1800-tals fasoner ut på, och så när du kommer in så äter du kall gröt till frukost. Problemet är bara att jag snackar om restaurangbaronerna. Jag ska inte snacka skit om dem, de gör en fantastisk pyttipanna.
I alla fall en barmästare.
De gör en fantastisk pyttipanna. Han är Micke kocken, han är grym på att öppna liksom den här påsen fin och sen bara hälla ut.
Han gör det så snitsigt där. Eller en frysta pannan bara som flyter ut ur Felix-påsen.
Extra mycket smör och sen ska man ha rödbetor till, så whoop, han drar upp den där Rydbergsburken i en enda handvändning. Mm. Nej, men den toalettdörren har ju varit lite svag och sådär, men det är ändå bättre lås på herrtoaletten på restaurang Baronen i Vällingby än vad det är på de här HVB-hemmen och på SIS-hemmen. Ja. Folk promenerar ut i allmän oordning. Är det inte det som våra journalister, våra pressstödda tidningar ska granska, och inte granska vilken täckjacka Ebba Busch har på sig när hon tar emot dignitärer uppe i Kiruna och berättar?
Vad jävla snygg jacka.
Ah, fan vad snygg alltså.
Alltså det... Och det är ju ett klassiskt, det är ett jätteintressant samarbete mellan Acne Jeans och Fjällräven. Så att man har liksom tagit det robusta, fina Fjällräven och så har man gjort det lite flashat till det med den modekapaciteten som Acne har. Så att det är en jäkla fin jacka. Det var inte billigare de där heller. Nej. Det var väl det som man retade upp sig på. Det är ju roligt att...
Ja, men vilket jävla fokus på det alltså.
Ja,
Ylva
intressant.
Johansson, SOS EU-parlamentariker, hon var ju på samma resa, men hon hamnade tyvärr inte på bild. Mm. Fjällräven fick ju en jättebacklash för sitt varumärke. Ja. Jag tänker närmast på vad heter...
Fjällröven.
Ja, Fjällröven. Gayklubben i Korpilombolo och långt åt helvete norrut alltså. Mm. Varannan damernas...
Jordartsmetallerna som man hade upptäckt i gruvorna i Kiruna, det kom ju lite i skuggan då, fast det var ju det som regeringen hade tänkt att triumfatoriskt delge alla EU-parlamentariker när de kom dit på besök, och så slutade med Ebba Buschs gula täckjacka istället.
Det var ju ganska märkligt. Jordartsmetallerna då, som skulle vara den nya oljan. Saker man behöver i elbilsbatterier.
I batterier överhuvudtaget för att hålla tillbaka importen från kineserna.
Exakt. Det var värt, i runda slängar hade man uppskattat 90 miljarder på årsbasis om vi kan lyckas utmana det här. Eller inte utmana, utvinna.
Men hur ska det gå för lavarna som renarna äter då?
Exakt. Det här motsvarar 0,002% av den traditionella renbetesmarken för fjällromerna, våra samer. Mm. Så att det där inte blir någon brytning där uppe. Hon säger att de behöver pengarna för att köpa hänglås till våra SIS-hem.
Ja, hur stor del av bruttonationalprodukten utgör rennäringen, om jag får fråga dig, Jonas?
Stopp, Hans! Mm. Det är kulturarv. Ja. Och så fort jag säger kulturarv får du sluta räkna pengar.
Ja,
det är
som nu har jag slutat räkna pengar. Jag slutar räkna mina egna pengar. Ebba Buschs jacka, 9000 spänn. Och dessutom var det ju inte ens henne. Hon hade ju baxat den. Det var ju någon väninna som hade, eller vän som hade lånat ut den där.
Kan det vara Margot Dietz, hörru?
Det kan det mycket väl vara. För hon har väl portmonnä att köpa den typen av plagg. Det har ju Ebba också. Jag vet inte om ni känner till det, men våra statsråd tjänar ju i snitt ungefär 5 gånger mer än vad vanligt folk gör. Då har man ju råd att köpa en jacka för slika pengar och behöver egentligen inte ljuga om att man har lånat den när man skulle åka norröver.
Mm.
exakt. Och dessutom så bredvid henne så låg det någon form av...
Nej, det var Kristersson
som stod bredvid. Var det Kristersson? Ja. Jaha, jag trodde det var en öppen eldstad som hon lagt en sovsäck i. Nej. Alltså. Jävla liv om hennes jacka, hörru. Mm. Hade hon täckning överhuvudtaget? Kommer hon att Lena Olin dök upp på Guldbagge? Nej, på nyårsnatten. Ja. Jan Malmsjö satt påstruken på första raden, filmade i SVT. Ja, jag är så jävla gammal nu så jag sitter och tittar på TV på tolvslaget på Soliden. Mm. Lena Olin dök upp i en klänning värd, hör på det här, 700 000 spänn. Det motsvarar ju 5-6 platser på valfritt SIS-hem i Sverige. Eller en rejäl skyddsväst till den där stackars jäveln som blev attackerad av en björn när han var ute och skulle skjuta björn i Norrtälje.
Ja,
700 000 spänn för det. Då var det härligt och en kvinna ska få kosta på sig. Men när Ebba Busch gör det, då är det bara usch, usch, push the bush.
Ja, sen var det väl också så att Lena Olin hade väl faktiskt fått låna den där utav designern eller stylisten Fredrik Robertsson som har lite connections. Och huruvida den där är värd 700 000, det finns ju bara en. Det är ju haute couture, det är inte något som du köper på Fjällräven direkt som Lena Olin hade. Och det tycker jag hon väl kan ha när hon står uppträder för svenska folket som en stor Hollywoodstjärna.
Det var den absolut mest smarta mest smart genomförda PR-kuppen för en film, det vill säga filmen Hilma som någon någonsin har utfört. Hon satt i varenda tv-soffa, Lena Olin, och hennes fantastiska gråmunkeman Lasse Hallström och berättade om den här filmen Hilma. Det är alltså ett större reklamvärde än att hänga upp en upp- och nervänd docka av vår tids Atatürk, alltså Erdogan, utanför stadshuset i Stockholm och sen ta bilder på skiten och skicka till varenda massmedia.
Ja, nu räckte ju inte det för den här Hilda Irma, vad fan hette filmen.
Nej.
Det var bara en svensk film 2022 som sågs av fler än 200 000 biljettbetalande biobesökare, vilket ju är ett haveri utan motstycke egentligen. Då har man alltså en film som nästan går break-even av 42 filmer. Resten gick med förlust då, helt enkelt. Och,
ring Lasse Åberg så får han ta med sig lite pruttkuddar och skit och improvisera ihop någonting. För det är väl det som folk vill ha, Hans. Det är märkligt när politikerna säger vi ska ha armlängds avstånd till kulturen, det är viktigt. Ni får inte plocka ut några böcker från några bibliotek och vi får inte förbjuda en hårig transperson att vara Lucia. Armlängds avstånd till kulturen. Ja. Men det gäller ju inte svensk film. Nej. Du får ju inte filmstöd i Sverige om du inte har en genuscertifierat manus eller två, det handlar om integration, en stackars person i ett utanförskapsområde som blir attackerad av svenska rasister.
Ja,
är någon fan som ska bränna en koran?
Ja, det finns ju vissa parametrar som man bör kryssa i om man vill ha förhands- och efterhandsstöd från Svenska Filminstitutet, visst är det så. Men
vad heter han? Karim Baker, han är ju en militant vänstersocialist och sitter och bestämmer, satt i alla fall och bestämmer.
Han var ju konsulent då, tidigare Karim, och bra kille.
Ja, absolut.
Men som sagt, jag tror att man kommer och man det var ju hon, vad heter hon, bruden på Disneyklubben.
Alice Kunkeborg.
Ja, precis. Det var ju hon i samråd med
Brallis, Brallis A. Kunke heter hon, va?
Ja. Det är Anna Serner som kokade ihop den här jävla rövervällingen som man då skulle trycka ut svensk film genom. Det där man har fått lite påskrivet, det visar sig, och Anna Serner då som var vd, hon slutade ju jobba som vd mer eller mindre. Hon bar ju fortfarande lön och titel, men istället turnerade hon runt i världen och pratade om jämställdhet och inkludering på film. Mm-hmm. Så det var hennes, så att säga, nya födkrok. Men det där var ju ett av alla haverierna inom den svenska filmen.
Och var tog Alice Bah Kuhnke vägen, denna kulturminister som lyckades med konststycket och har mindre på fötterna när det gäller svensk film än självaste Amanda Reggie-frisyren Lind, om någon minns henne. Hon som gick på en Guldbaggegala och sa inledningsvis tyvärr har jag inte sett någon av filmerna som tävlar ikväll, men jag hoppas på en trevlig kväll i alla fall. Gör som Mubarak, eller vad heter han? Gör som Demirok. Ljug när du möter journalister. Ljug rätt upp och ner.
Det där behöver du faktiskt inte ljuga om, för det där var någonting hon delade med 99,9% av Sveriges befolkning, det vill säga att ingen hade sett någon av de nominerade Guldbaggefilmerna. Och så har det ju fortsatt egentligen. Det var ju som sagt en film som spelade in över 200 000 biobesökare, och det var ju den här Jag är Zlatan.
Exakt. Ja. Och därför Janne ringde honom och frågade, kan du ställa upp Zlatan? Vi kan väl fira din 50-årsdag på fotbollsplanen när vi spelar 0-0 mot Färöarna. Nu ligger vi i League C, League Conference-ligan i Europa-fotbollen. Ja. Nej, men Alice Bah Kuhnke, vart tog hon vägen?
Ja, hon är ju parlamentariker.
Ja, exakt. Disney-klubban, det kallas ju Långben. Han fick ju jobb som amatörporrskådis efter Ankeborgs-tiden. Alice Bah Kuhnke jobbar ju numera i Bryssel, EU-parlamentet. Hon var också med. Och hade, tror jag, en liknande täckjacka på sig uppe i
Kiruna när Ebba Busch blev hudflängd av media. Ingen drog kvinnokortet där.
Nej, hon gör ju inte det, Ebba Busch. Det gör henne till sånt lätt mobboffer för pöben som alltid ger sig på Ebba Busch. Hon har säkert sina sidor, men jag tycker inte man förtjänar den här mobbingen som hon faktiskt får ut. Så det här är alltså den sämsta sorten av vuxenmobbing man kan föreställa sig. Vi, du och jag, vi mobbar ju alla politiker undantagslöst och odiskriminerat, men de flesta andra ger sig ju bara på henne. Och det är faktiskt, även om hon är SD för tjejer och så vidare. Så nej, jag tycker det är dåligt faktiskt. Jag blir lite sned där.
Ja,
den här... Jävla snygg jacka förresten.
Verkligen, verkligen. Ja, Hans pratar om vuxenmobbing åt alla håll. Det handlar inte om, utan det här är lite som Sten-Åke Söderök och Låt hjärtat vara med. Det är inte vuxenmobbing. Det här handlar om podden Inaktuellt. Jonas Nilsson, Hans Wiklund. Vi börjar den här dödsmarschen mot Stalingrad, Hans. Mm. I våra tjocka dunjackor ifrån Fjällräven. Vi ska inte frysa ihjäl den här gången. Nej. Nu är det revansch för 1943. Obs, historisk referens. Nej, men det är en satans mobbing som pågår mot Ebba Busch. Och är det inte så att... Hur börjar det där egentligen? Hon har ju brutit vallöften och det här elstödet skulle vara anonymt och bla bla bla. Det är ju lika bizarrt som att försörjningsstöd och bostadsbidrag skulle vara anonymt i Sverige. Och det är det ju, ja. Just det.
Barnbidrag, ja.
Barnbidrag är väl inte anonymt. Alla jävla skitungar får det. Varenda käft på SIS-hem har ju stort sett barnbidrag. Hans, vilken podd vi har gjort. Du skulle varit med.
Ja.
Hörru du, på torsdag kör vi live 9.30. Ja. Har du
direkt från SIS-hemmet då. Vi lyckades ju lägga rabarber, jag och Jonas, på de två sista platserna där. Nummer 649 och 650. Och så lurar vi med Dava också. Så att vi sitter säkert för var.
Ja, Dava är alltså vår demonproducent som är med oss på torsdagar. Och just nu så hälsar han att han kunde inte vara med.
Han hälsar ofta att han inte kan vara med.
Nej, precis, varenda måndag och varenda tisdag. Nej, han sitter och gör en stor jävla pappdock av Lindskov. Han ska hänga upp och ner utanför Podplay-huset där vi sitter just nu.
Det ser bra ut.
Verkligen. Hans, fantastisk podd. Har du adressen nu om man vill fråga podden saker? Eller hoppa på oss för diverse oklarheter och har vi varit orättvisa mot någon? Och
ja, eller har vi mobbat någon?
Ja, alltså mobbingen...
Vi mobbar alla utom Ebba Busch.
Exakt.
Jag har adressen, den är inaktuellt@podplay.se. Jättelätt, inaktuellt@podplay.se. Där kan ni skriva synpunkter och frågor och gärna någonting då som vi kanske kan bära med oss till vår livesändning på torsdag som går av stapeln 09.30 på Podplay.
Ja, och hittar du ett enda sakfel i det vi har sagt nu i exakt 44 minuters tid. Hittar du ett enda sakfel, maila oss, punktera sakfelet, skicka med någon jävla länk från Flashback. Eller
och så har vi en förklaring på det hela. Det var Ebba Busch fel helt
exakt.
Enkelt.
Hittar du ett enda sakfel som vi godkänner som ett sakfel i den här podden så bjuder vi dig på merch. Det vill säga våra tröjor som vi ska tryckas någon gång, Hans.
Aha.
Ja, Fjällräven ska trycka upp
dem. Ja, vi är i ett samarbete med Acne. De är jäkla fina.
Vi går ut på lite Outlaw Country. Tack för att du står ut på riktigt. Och allting är inte helt sanningsenligt i den här podden. Utan allt är totalt på riktigt. En röst, en fri röst i ett degenererat samhälle. Inaktuellt. Tack för att du står ut. On a greyhound bus. Lord, I'm traveling this morning. I'm going to Sweetfall, down to New Orleans. Sweetfall, New Orleans. Hans Wiklund ska alldeles strax slamra i dönsade teatralt som bara Tommy Berggren kunde göra i Cheviot kostym i en scen i lång dagsfärd mot natt av fantastiska dramatiken Eugene O'Neill som väl dog av alkoholism och han också. Mm. Är på väg in i en period, Hans. Ska vi ta tändstopet eller?
Nej.
Okay. Några sista kloka ord, Hans. Vi har sammanfattat det mesta. Har du något ord till den breda allmogen, den breda jävla allmänheten som sitter i 20,000-tals och lyssnar på oss? Vi hade ju lyssnarekord förra veckan. Mm. 52 000 pers lyssnar på podden!
Va?
Helt sjukt. Ska bättre betalt, Hans.
Oj.
Ska en pappdocka om någon? Ja. Har några kloka ord som du kan gå ut på?
Ja.
Hej då!
Podplay, en del av Power Media.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.